En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Om man inte får stopp på det här anfallet, om man får dem så att säga in på livet, så var de ju... Nu visar det sig att vid Culloden har man ju kommit underfund med hur man ska göra. Vi kommer kanske till det, men att de var ju överlägsna i den här striden man till man, och de var ju hänsynslösa. De hade sin sköld, de tryckte undan med sköten med bajonetten, och de har sitt bredsvärd, och de kommer in på livet på de här engelska soldaterna. Och i det läget så viker de här engelsmännen. De tål inte att stå kvar på slagfältet. Och det är även så att de viker innan de här skottarna ens är framme. Och det här har vi nog kärnan i egentligen stridens hela hemlighet på något sätt. Och att det är, handlar väldigt mycket om en psykologisk process. Tror man på att linjen ska hålla? Lyckas officerarna övertyga soldaterna att de står kvar? Det är ju en fråga om disciplin, att lyda. Därför att när det här stormanfallet kommer så skulle ju vem som helst tänka instinktivt, nej men nu går jag.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Årstedt.
Och där är Peter Bennesved.
Och idag är det ju lite speciellt, Peter. Varför det?
Ja, men vi är ju i Stockholm nu. Vi är ute på exkursion.
Det är det, och vi har varit på krigsarkivet.
Ja, precis. Idag. Så vi har liksom fått leka av oss på krigsarkivet.
Ja, för vi har ju lite funderingar. Vi ska söka forskningsprojekt, så vi har varit där och rekat lite källmaterial. Men vi kanske inte ska avslöja någonting.
Nej, vi får se. Vi får se vad det blir av det där. Ja. Men man kommer ju absolut i stämning när man är där.
Det gör man.
Och sen har vi, igår var vi på Marieberg också, så vi har liksom laddat upp.
Riksarkivet med Marieberg. Ja, för att temat idag är ju...
Culloden.
1746, skottarnas sista förtvivlade uppror och slaget vid Culloden. Vi måste ju börja med, det här är ju 1700-talet, men vi behöver gå tillbaka till 1600-talet. Mm. För att förstå det här, skulle jag vilja säga. Och det handlar ju faktiskt om den här mycket intressanta företeelsen, ju att det som vi idag kallar för Storbritannien bestod en gång i tiden av flera olika delar. Och där det finns ett skotskt kungahus som ju faktiskt konkurrerar under perioder med den engelska tronen om inflytandet över det som vi idag kallar för Storbritannien. Och att om vi går tillbaka till 1600-talet så har vi då en kung som heter James den andre, men faktiskt Jakob den sjunde i Skottland.
Just det. Hur kommer det sig egentligen?
Ja, det är för att man har två olika troner. Det är ganska vanligt att det är på det sättet. Vi har ju kungar som har haft ett nummer i Norge och ett nummer i...
Ja,
Sverige,
men varför heter de olika namn? Borde de inte vara samma?
James eller Jacob. Ja, det kan man ju ställa sig en fråga. Ja. Men det intressanta är ju att Jakob den sjunde är mycket korta drag. Då ska man ha klart för sig att alltså England är ju i huvudsak egentligen är det fel att säga protestantiskt land, men man är ju någon sorts... finns ju en sån här anglikansk kyrka som är någon form av mellanläge. Men han utmanar egentligen de ledande skikten i England på två sätt. Han börjar understödja katolikerna. Man är ju katoliker i Skottland. Det är det första som provocerar. Och vi ska komma snart till vilka han provocerar. Och sen så börjar han att försöka föra kungamakten mot envälde, att spela ut parlamentet. Och som vi ju alla vet så är ju just England ju, kan man säga, det mest tydliga exemplet på att parlamentet har en väldigt stark ställning, en maktdelning mellan parlament och kunga, och man inte har enväldeskonstruktionen i England, som man till exempel har vid den här tiden ju faktiskt i slutet av 1600-talet i bland annat Frankrike och även i Sverige faktiskt, att man går mot envälde. Och så småningom utvecklas ett uppror, så att den här James den andre då, han tvingas ju faktiskt i landsflykt.
Och det är egentligen parlamentet som avsätter honom?
Ja, de skaffar ett eget alternativ kan man säga. William av Oranien. Och James den andre försöker bland annat med ett uppror stött av fransmännen då 1689 på Irland, där han då besegras i slag vid Boyne. Och sen lever han i exil under beskydd av den franske kungen Ludvig den 14. Så där är bakgrunden.
Just det.
Men då behöver man veta en sak till, eller hur Peter? Nämligen att han har två söner.
Är det James den andra eller Jacob den sjunde då, som är the old pretender? Det finns ju, man använder de här begreppen som i folkmun.
Han har två söner, så att den ena sönen, Jacob Edward Stuart, han är the old pretender.
The old pretender, okej. Okay.
Ja. Och sen the young pretender. Eller Bonnie Prince Charles, som han lite romantiskt kommer att kallas för. Det är ju Charles Edward Stuart. Och denne Charles Edward Stuart är ju en av huvudfigurerna i dagens avsnitt av Militärhistoriepodden. Därför att det är han som sedan 1745 landstiger som 23-åring i Skottland och leder och kör igång det här upproret.
Hur kommer det sig att man kan vara inte ens 25 fyllda och leda en armé på den här tiden? Det tycker jag är ett spännande.
Ja, för det första var man yngre i största allmänhet. Men sen är det ju så också att de här ledande skikten i samhället var ju ofta unga. Och de hade ju folk omkring sig. Och det har han. Han har folk omkring sig. De är sammanlagt 7 stycken som ju landstiger 1745 på nordvästkusten av Skottland. Och där har han med sig då folk som har militär kompetens. Så är det ofta. Men däremot är han ju faktiskt en ledare. Vi har ju en annan figur här.
Ja, jag tänker hertigen av Cumberland som han då ska möta. Han borde vara yngre. Jag tror han var 20, va?
Jag tror att och det har att göra med adelskapet, att de hade den här ställningen. De mer så att säga personifierade båda de här figurerna. Personifierar ju inte nödvändigt. De är inte ledare i kraft nödvändigtvis av sin personlighet, utan av sitt konstruerade ämbete. Mm. Cumberland är ju kunglig, och den här är ju också kunglig. Och hertigen av Cumberland vet jag att är en av de här författarna kan man säga som har skrivit den mest berömda boken om slaget vid Culloden. Vi kan ju släppa det, den här John Preble.
Ja, det är svårt att inte säga det.
Nej, John Preble. Mm. Han menar ju att den hertigen av Cumberland, han är en knubbig pojke som sen med tiden blev tämligen fet. Så att där har vi de här två figurerna. Men jag tycker att det är en relevant fråga. Vi ska väl kanske inte gå in på...
Alltså, jag tänker när jag själv var 20 bast. Jag vet inte fan om jag ens kunde liksom tvätta mina egna kläder. Och här är personer som liksom driver ut i fält och står för de mest häpnadsväckande liksom, historiska slagen.
Ja, men då är ju svårigheten här, stor betydelse har de egentligen och hur fyller de för sorts funktion. Nu uppfattar jag att båda de här två personerna är ju också ledare. I många avseenden. Jag kunde tvätta mina kläder när jag var 20 faktiskt. Jag kunde leda för
pistol.
Jag hoppas att du kunde tvätta det.
Jag kunde också skoja mest på. Ja.
Men så det är de här två figurerna. Men jag tycker att vi kan konstatera också då, tycker jag, innan vi kommer in på det här som är det slutgiltiga sista skotska upproret, att det görs ju försök under 1700-talet. Vi har nämnt 1789. Den här revolutionen som man genomför 1688, som ju kastar James ur sadeln så att säga, störtar honom. Den brukar man ju också i engelsk historieskrivning kalla för The Glorious Revolution. Och det handlar just om att man håller på de här grundläggande rättigheterna som man ju har tillskansat sig i England. Oerhört viktiga, som ju fortfarande än idag är grundbulten i hela egentliga det engelska politiska livet och det som sen så småningom ligger till grund för den engelska demokratin. Och där vi har Magna Carta 1215.
Ja, precis. Och jag tänker att i bakgrunden här så ligger ju också revolutionen 1660, när man avrättar en brittisk...
Det är på 1640-talet med inbördeskriget. Man för inbördeskriget med Charles, det är alldeles riktigt. Så att man kan säga att kungamakten i England kan inte sticka upp för mycket. För då åker man dit, om man uttrycker det lite.
Och det finns bevis för detta.
Och botten är då en uppgörelse på medeltiden med att de här gentlemen som sitter i parlamentet har grundläggande rättigheter som är inte går för kungen att röra vid. Och det är intressant då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
En annan kontext här också som jag tänker att det är värd att berätta också, det är ju den här franska kontexten då. För att The Young Pretender, han har ju också stöd från Frankrike.
Ja.
Och det här handlar ju om att... Ja, vad handlar det om egentligen?
Det handlar ju om att det finns, som du säger, det är ju inte utrikespolitiskt skeende. Ja. Det pågår ju någonting som heter spanska tronföljdskriget ute i Europa som pågår parallellt med det som är intressant för oss nordbor, nämligen det stora nordiska kriget. Och här kan man ju bara mycket kort konstatera att det pågår två stora maktkamper i Europa. En i norra Europa, mellan framförallt Sverige och Ryssland som huvudaktörer. Men i Europa stöts ju framförallt engelsmän mot fransmän i en uppgörelse som handlar om vem ska fylla tronen i Spanien. Det är därför det är det spanska tronföljdskriget. Och där är ju Ludvig den 14, man kan säga Ludvig den 14 under hela 1600-talet vill expandera Frankrike och framförallt då i riktning norrut ta de områden som vi idag kallar för Belgien och Holland. Och där stöter han på patrull och engelsmännen leder då en koalition mot fransmännen. Och det gör ju att den här, som du nämner, Cumberland, han kallas ju hem i ett krig som kommer senare under 1740-talet. Det här är i början på 1700-talet. Ludvig den 14 dör 1715 och den här krigen ute i Europa avslutas med en fred 1713 i Utrecht. Men det här återkommer ju under hela 1700-talet, den här kampen mellan Frankrike och England. Så Cumberland kommer tillbaks från kontinenten från en ny sån här uppgörelse under 1740-talet. Hämtar man hem en engelsk armé för att ta skottarna i örat, om man uttrycker sig så.
Och fransmännen tycker att det är alldeles utmärkt att bedriva ett tvåfrontskrig mot det.
Ja, och det jag tror att du är ute efter, det är ju att fransmännen understödjer och stödjer de här skotska upproren, inte bara religionsskäl, utan att det blir, som du säger, ett stick i ryggen på engelsmännen. Och det är ju inte så långt mellan Edinburgh och skotska gränsen ner till London egentligen, så det är ju ganska bra att kunna sätta in en armé där. Man kan också nämna en sak som jag tycker är spännande. Det är ju så att vi har flera uppror, vi behöver inte gå in på dem, men 1708 görs det ett försök, man kommer inte ens i land. Det är en fransk flotta som försöker sätta en. Och då vet vi ju att engelsmännen är starka till sjöss. Det är också så att 1715 har man faktiskt också, lyckas man samla en skotsk armé och genomföra en del operationer. Och det blir en del stridigheter, men det är bara också... Där finns det en koppling till det svenska faktiskt, att Karl XII här har planer på att stötta skotsk. Den skotska sidan, ja. Men det kanske vi kan ta någon annan.
Okay.
Ja. Men hur som helst. Så att, Bill, det vi behöver komma fram till är att det finns alltså en utrikespolitisk dimension. Och fransmännen understödjer ju Bonnie Prince Charles landstigning i Skottland med pengar, rådgivare och en del trupper, ska ju sägas. Och vapen.
Det här ska jag återkomma till sen, för jag har nämligen en liten grej om det där.
Okej. Okay.
Ja. Okay. Men det finns ju, ska vi också säga någonting om ja, men upprinnelsen här nu då? Vad är det som händer när de ska mötas i Culloden? Då har de samlat sig i Skottland och på väg ner mot London.
Ja, man har samlat en armé, man trummar ihop en skotsk armé. Klanerna har samlats, och då ska vi säga att han får ju långt ifrån alla klaner med sig. Men en del av klanerna får han med sig. Han har också en del andra trupper. Vi nämnde franska trupper. Han har en mindre kavalleristyrka. Han har några kanoner framförallt som han tar. Och han belägrar och intar några städer och rör sig neråt. Och det ser ganska bra ut. Engelsmännen är bitvis skakade. Men problemet är att han får inga förstärkningar. Och han kommer så långt ner som till Derby. Och där tvingas han vända för att han inser att han har två stycken då engelska arméer mot sig. Och då har man hunnit få hem Cumberland. Och då retirerar han bakåt. Och hans problem är att han har inga pengar, så han kan inte betala egentligen soldater och värva. Skottarna börjar också lämna. Desertera i ganska betydande mån när de lämnar högländerna. Och där kanske vi kan säga en sak som är väldigt spännande i det här fallet. Att den skotska armén och de här skotska höglänsregementerna, de är ju rekryterade egentligen därför att man ju var tvungen att helt enkelt gå i strid när hövdingen kallade. De skotska högländerna är ju organiserade socialt, ekonomiskt, politiskt i ett klansystem. Där man har en hövding som egentligen väldigt oklart egentligen varför han äger de här områdena, landområdena.
Av gammal hävd egentligen.
Av gammal hävd helt enkelt. Och han har under sig då undervasaller. Och de här undervasallerna, så kallade taxmen på engelska, de är i sin tur då så att säga, de arrenderar eller har ansvar för vissa områden, och de i sin tur har då en massa bönder helt enkelt som har deras områden. Och så här finns det nu en organisation, så att när hövdingen kallar, då de här taxmen, de samlar då in sina män och sätter upp ett regemente, och då står man ju uppställd alltså i slaktordning då, att de här mest förnämsta taxmen står liksom längst fram, de utgör ofta blir ofta officerare, underofficerare, och som har de sina män då, så att desto högre ställning man hade socialt i klansamhället, desto längre fram stod man helt enkelt.
Okay.
Det är ganska fascinerande. Mm. Och sen ska man inte framställa de här klanhövdingarna som några barbarer, utan de hade ju ofta förfinad kultur, kunde franska, hade läst och hade kontakter med omvärlden. Men däremot var klansamhället, får jag bara säga, väldigt primitivt. Och man ska inte romantisera kring klansamhället. Det var ett förtryckarsamhälle, det var ett feodalsamhälle.
Man kan också fråga sig lite, om man ska diskutera lite så här metaperspektiven, lite historiografiskt. Det finns ju också ett behov av att framställa dem som lite primitiva. Ja, att man på något vis vill mena att den brittiska civilisationen och engelska civilisationen kom här och liksom i ett avgörande slag slog ut det här.
Och gjorde kulturen. Och ställde allting till rätta, ja, i högländerna. Mm. Och där kan man väl säga att som vanligt så ligger ju sanningen någonstans mitt emellan.
Samtidigt då som skottarna själva har varit måna om att lyfta fram sin egen egenhet.
Och kanske romantisera kring sitt klansamhälle. Så det håller jag med om. Jag tror att på botten i ett sånt här klansamhälle, precis som ett kastsamhälle, som i alla sådana här feodala strukturer, man inte äger sin jord utan jobbar åt andra, så tror jag man levde under väldigt knappa och svåra förhållanden.
Visst. Sen är det också så här, man kan ju fråga sig hur den här armén som han samlar ihop, den består ju inte bara av högländare. Det är ju också en ganska stor andel, för att säga, reguljär armé, fransmän, och det är också lågländare och britter,
en del så det, men man kan väl säga att de mest slagkraftiga delarna i den här armén, man kan ju nämna det att han har ju faktiskt vid Culloden ungefär 7000 man. Han lyckas ändå få ihop en armé på lite mer, det är en del som försvinner under. Man kan väl nämna att han är på väg tillbaks, så vinner han ju faktiskt en seger vid Falkirk, där ju britterna, en del av de här brittiska arméerna blir fullständigt nerhuggna. Och där kan man väl nämna direkt, vi ska ju komma in mer på det här, att britterna har svårt att hantera de här frontala skotska anfallen head on. Där skottarna snabbt förflyttar sig helt enkelt.
Okej, men vad är det med de här högländerna som var så besvärligt då?
Ja, du tänker engelsk synvinkel.
Ja, precis.
Ja. Nej, det är ju att om man inte får stopp på det här anfallet, om man får dem så att säga in på livet, så var de ju... nu visar det sig att vid Culloden har man ju kommit underfund med hur man ska göra. Vi kommer kanske till det, men att att de var ju överlägsna i den här striden man till man, och de var ju hänsynslösa. De hade sin sköld, de tryckte undan musköten med bajonetten, och de har sitt bredsvärd, och de kommer in på livet på de här engelska soldaterna. Och i det läget så viker de här engelsmännen, de tål inte att stå kvar på slagfältet. Och det är även så att de viker innan de här skottarna ens är framme. Och det här är ju, det här har vi nog kärnan i egentligen stridens hela hemlighet på något sätt vid den
här tiden. Så om de ska klara av eller om de ska vika.
Ja, och att det här handlar väldigt mycket om en psykologisk process. Tror man på att linjen ska hålla? Lyckas officerarna övertyga soldaterna att de står kvar? Det är ju en fråga om disciplin, att lyda. Därför att när det här stormanfallet kommer så skulle ju vem som helst tänka instinktivt, nej men nu går jag.
Men vi ska försöka, om vi försöka visualisera här nu då vad de gör. Okej, så du har ett gäng högländare med sina speciella rutiga kläder, de har sin lilla lädersköld.
Ja, som inte var så liten, men i alla fall.
Ja, ja precis. Mm. Och sen har de ett bredsvärd då, eller någon slags, kan man också kalla någon slags värja, eller?
Ja, alltså, och alla högländare, ska vi säga, hade ju inte bredsvärd. Man har ju diskuterat det här lite, hur välutrustade de var. Mm. Och man säger att efter slaget vid Culloden så hittar man då en massa bredsvärd och hand om dem. Men i majoriteten av de vapen man hittar är ju framförallt musköter.
Och yxor, va? De använder också
delade yxor och sen också knivar. Men om man nu skulle ta idealtypen av den mest välutrustade högländaren, då har den ju, precis som du säger, en sköld, en musköt, två pistoler till och med instuckna i bältet och en kniv nere i strumpan och bredsvärd.
Och då rusar de fram i princip bara vansinnesrusar.
Ja, eller någorlunda anfaller ju i ett momentum rakt fram. Och sen var stridsteknik att man stannar upp ganska nära, skjuter av sina vapen och sen går man in på livet. Och det här är ingenting konstigt, den här stridstekniken används ju. Generellt den finns i den karolinska armén bland annat, att man tar sig väldigt nära, man avfyrar sitt vapen. Och kommer vi fram till början av 1800-talet, den svenska armén, så var det ju så att man gick ju först framåt ett antal steg i sakta mak, sen avfyrade man ena ledet, sen gick man ytterligare ett steg och sen ökade man takten och sen bröt man in med fällda bajonetter och avfyrar sitt vapen i höfthöjd precis innan man bryter in, när man ser fienden vitögat. Och det finns alltså olika sådana här system för hur man gör, men att man vill vinna ett momentum, man får ett momentum, man får ett tryck med den här salvan och sen bryter man in. Men det är ju klart att skottarna byggde ju sitt anfall på fysisk kraft, att komma snabbt in på och också skrämma den här motståndaren. Och de här brittiska soldaterna vid Falkirk, då klarar de inte av det, de bryter ihop. Och då blir konsekvensen fruktansvärd, för det kan man ju säga, att bryter man ledet, faller disciplinen ihop, vänder man ryggen till, det är då de stora förlusterna kommer.
Just det.
Håller man linjen, bara efter, tar ner vissa förluster, står kvar, laddar om, skjuter, då har man möjlighet att klara av den här situationen. Och vi kommer se då att det är ju det som händer vid Culloden. Mm. Här klarar det engelsmännen plötsligt av det här stormanfallet.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, vad händer nu då? Ska vi måla upp den här? Nu är det ett fält här då, som är Culloden Moor.
Ja, jag har varit där.
Och ja,
det är inte särskilt bra egentligen anpassat för den här typen av krigföring som, eller taktik eller stridsteknik som skottarna vill använda. Det bästa skulle egentligen ha varit att anfalla de här britterna när de är lite oförberedda faktiskt. Eller kanske i någon nedförsluttning eller någonting sånt. Va? Utan här är ett öppet fält med ljung. Så det är svårt att springa. Samtidigt är det öppet så engelsmännen kan skjuta och se dem på ganska långt avstånd. Och man är uppställd i två stycken klassiska linjer. Två träffen som det heter. Alltså två stycken linjer. En första linje och sen en reservlinje. Så det betyder att bryter motståndarna igenom den första har man en reserv. Och då kan man säga att den här grupperingen då, de står då, de här linjerna i nord-sydlig riktning precis, och i söder då så finns det en mur som komplicerar lite grupperingen, och i norr finns det ingen mur, utan skottarna anfaller ju rakt österut och mot den här brittiska linjen. Och hur ter sig det här slaget? Det är ju strax efter lunch. Man kan väl nämna att skottarna har ju en idé här som inte alls är tokig. Den är ju på natten innan att ta engelsmännen i deras läger. Men det är så mörkt och det blir sån trassel och såna friktioner som kommer inte fram. Och de bestämmer sig då för att leverera batalj på det här slagfältet. Och ser man det här lite, man lyfter nu till den här lite högre nivån här, så inser Bonnie Prince Charles här att han måste leverera det här slaget. Det enda alternativet är att han helt enkelt bara ska låta trupperna smälta samman och försvinna upp, kondenseras upp i högländerna så att säga. Och då är hans problem att han har ingenting att betala med. Så frågan är hur de skulle reagera när han inte har någonting att ge dem i lön.
Alltså nu insinuerar du att han i princip offrar sina mer?
Nej, det ska jag inte säga, men det är ett av hans stora problem. Och fransmännen försöker skicka pengar, men engelsmännen snappar upp de här pengarna.
Det finns ju en annan författare som heter Pittock, som också har skrivit lite grann om det här slaget Culloden. Han lyfter ju fram det här i den stad som ligger i närheten som man egentligen strider om, Inverness.
Mm.
Det är ju en hamnstad.
Just det.
Och en av de viktigaste hamnstäderna för hela för det här skottländska, alltså skottlands höglandet här. Så det är ju en nyckelposition också som man kan nämna i det här sammanhanget, för ifall Bonnie Prince Charles förlorar den hamnen så förlorar han också kontakten med fransmännen och också i Spanien då, som också skickar silver. Så det är delvis de strider också. Den här författaren då lyfter fram att det är just därför han väljer att ta den här striden vid Culloden, för han måste behålla Inverness.
Man kan säga att det är en förtvivlad strid från skottarnas sida på sätt på något sätt. Och klart att vinner han då den här framgången, då kan man ju spekulera lite och kanske samlingen hade blivit större kring den skotska saken eller någonting sånt då.
Men det känns ju ändå som att det var när man, om i alla fall om man läser de här John Preble bland annat, som jag får mig intrycket av att det var kört från början. Men, och delvis för att de var utfasade, va? De var trötta.
Ja, de var trötta, de marscherat flera dygn, de hade inte fått mat. Det är ju ett förtvivlat anfall de sätter in så småningom. Och det man kan nämna här tycker jag, man kan ju säga några saker nu. Vi håller ju nu lite här på det, jag skulle säga det göttaste här, eller vad ska man säga, det förfärligaste egentligen, om det själva slaget. Men John Preble har ju skrivit en bok som är väldigt fascinerande. Där han går igenom det här slaget steg för steg och har ju med oerhört mycket källor från enskilda individer, så den är väldigt spännande. Och det kan man ju nämna här att Peter Englund läste ju den här boken en gång i tiden och blev ju helt tagen och valde ju sen att skriva en bok på Poltava med samma, kan man säga, lite metod, ett underifrån perspektiv på krigföringen. Så att läser man den här Culloden så får man ju verkligen en enskild soldatens perspektiv. Det kan samtidigt vara frustrerande.
Det är besvärligt för oss som jobbar med de här sakerna, för då använder man ju böcker på ett väldigt praktiskt sätt också, att du vill ha rätt information och du vill veta att den är säker. Men i den här typen av böcker där man är så väldigt fokuserad på de här anekdotiska berättelserna, så jag letar efter detaljerna, letar efter årtalen, jag letar efter liksom bevisen, källorna och allting, och man får det aldrig
klämmer. Och också det kan vara svårt med helheten, men den här skotska armén i alla fall, den beslutar sig så småningom. Det är så att engelsmännen börjar beskjuta den skotska linjen. Det finns en diskussion om hur länge den här kanonaden pågår. Det är faktiskt så att man brukar ju prata om jakobinerna helt enkelt. Brukar man ju prata om. Och det är ju inte jakobiner i Frankrike, utan det är ju de som står för Jacob alltså. Slåss för den skotska saken. Då öppnade engelska artilleriet eld. Stora förluster skottarna har finns det olika diskussioner om. Skotska ögonvittnen får en känsla av att ska vi stå kvar här, vi blir skjutna till småbitar. Det skotska artilleriet är föga effektivt. Hur som helst fattar man beslut om att helt enkelt anfalla. Och då anfaller man och sätter igång hela linjen. Det som blir ett problem är ju att den skotska högerflygen, alltså den som är längst söder, den som anfaller längst ner mot den här muren, kommer ju iväg först. Och sen kommer den övriga linjen kommer på efterkärkle. Så det gör att man får inte en samlad effekt på den engelska slaglinjen.
Och till saken har ju också att britterna då har positionerat några trupper bakom den här muren.
Just det, och kan skjuta som vi skulle säga flankerande eld. Mm. Alltså. Och dessutom kan vi väl nämna att man ju också på den andra sidan, det här är ju söderut, alltså norrut, på engelsmännens högra flygel så att säga, har man också dragoner som finns beredda att anfalla på båda flyglarna. Vad händer nu? Nu kommer skottarna över djungeln, springande. Och vad möts de av? Artilleriet laddar druvhagel. Alltså med katescher förberedda, alltså druvhagel, små kulor. Som ju river fullständiga hål i den här skotska linjen som kommer framåt. Här stupar ju oerhört många redan de ens har nått fram till den engelska linjen. Sen öppnar engelsmännen eld med bataljonsalvor. Och den är förhållandevis effektiv. Ändå, trots detta, att skottarna drivs liksom snett ner mot den engelska för att komma undan det här druvhaglet, så når man fram till den engelska linjen. Och jag tycker i all sin bedrövlighet så tycker jag ändå att det är ett otroligt faktum att de når fram. Och de hugger ju in. Mm. Och det är så att det är två stycken då här regementen. Bland annat då Barrels 4th Foot och Dayens 37th Regiment. Som ju får stora problem och faller tillbaks. Men då fyller man på ifrån den andra brittiska linjen och lyckas då stoppa upp det här skotska anfallet. Och så småningom få stopp på skottarna.
Och det är egentligen de enda som har några förluster också.
Det är de här två regimenterna som har förluster. Och de mister en hel del folk i den här, kan man ju säga, då, handgemänget. Och här visar det sig nu att för det första så har engelsmännen stått kvar. De lyckas hantera skottarna. För det kan vi ju nämna då att på den andra sidan flygen, då, på den andra delen på engelsmännens högra flygel, där lyckas man ju få stopp på skottarna fullständigt genom de här välriktade bataljonsalvorna. Så skottarna blir stående framför den engelska linjen helt enkelt. Och är egentligen, det är som att skjuta på sittande fågel.
Men då skulle den här Pittock säga så här, angående det, att det inte hade så mycket med infanteriet att göra, utan snarare hade det med kavalleriet som ryckte in på den sidan också. För okay. Där fanns ingen mur som var i vägen.
Just det.
Så de rycker ju fram tidigt och stoppar upp det där anfallet.
Okej, okay, så att där finns en liten...
De gör ju ett liknande försök på den södra sidan också. Men för de tar ju sig igenom muren bakom egentligen.
Men då hamnar de bakom till och med den andra linjen, skotska.
Men där finns ju ett slags dike som inte lyckas ta sig över. Så där blir de tvungna att vända. Mm. Hade de tagit sig över där så hade de ju varit direkt inne.
Då hade de
i princip mött Bonnie Prince Charlie där.
Typ. Ja. Men hur som helst så blir den här skotska linjen stående och man börjar retirera. En intressant sak att på den vänstra engelska flygen där vi beskrev att de här två regementarna kommer i handgemäng och har stora engelsmännen stora förluster. Där är det ju så också att man har ju övat i den engelska armén att hantera den här närstriden med skottarna. Och man har övat soldaterna att helt enkelt inte attackera med bajonetten mannen rakt fram, utan man ska sticka åt höger. Därför där har man en skotsk soldat som har blottat sida. För skölden är åt vänster. För tekniken skottarna var att trycka undan bajonetten och sen gå på med bredsvärdet. Utan här gäller det nu att lita på kompisen till vänster, att han tagit in Och istället körde du bajonetten helt enkelt i skotten till höger.
Det påminner ganska mycket om när vi pratar om grekiska falangen.
Ja, det här är ju faktiskt lite en sån strid. Mm. Men det här med bajonetten är ju väldigt intressant.
Jo, alltså jag gjorde lite eftersökningar kring den här bajonetten. För när vi satt och pratade om det, det finns ju egentligen, om man läser då den här boken, Klåden, och också i andra källor som beskriver det, så finns det ju några saker som anses vara avgörande. En är ju där du säger att man har en drillad infanteri. Men man kan ju också lyfta fram artilleriet då. Och att på ena sidan så hade britterna betydligt fler kanoner.
Mm.
Och de andra skottarna hade väldigt få. Och de som väl använde dem hade i princip ingen träning. Nej, de bara sköt rakt över. Och det hade i princip ingen effekt. Men sen så fastnade jag för den här bajonetten då. För det finns ju en bild här också. En målning som är gjort av David... Vad heter han? David Morey... Någonting. Jag kan ta reda på det. Men han var med alltså under det här slaget. Och det är en väldigt känd bild där man ser då en brittisk infanterist hålla en musköt med bajonett på. Och då sticker mot de här högländerna i sina kläder. Och då kan man ju fundera på vilken roll spelar. Jag är lite teknikhistoriker också. Så tycker jag de här sakerna är ganska fascinerande. När börjar man egentligen använda bajonetten? Har du någon känsla för det? Eller?
Ja, jag skulle vilja säga att bajonetten börjar på allvar att användas i slutet av 1600-talet. Vi är precis i den tiden. Och därför, får jag bara nämna det? Nu kanske jag skäl showen här, men det tror jag inte. Men det är ju att det är intressant att det är ju verkligen det bajonettutrustade infanteriet mot den här, vad ska vi säga, mera blanka... stickvapen.
Jo, och det här slaget är ju lite av en revolution för bajonetten, för den här typen av bajonett.
Mm.
Och det är inte första gången som bajonetten spelar en stor roll i det här området. För redan 1688 eller 89 vid ett annat slag. Slaget vid Killiecrankie. Då är det alltså vid den här första revolutionen, eller första försöket.
Mm.
Och då testar britterna en ny typ av bajonett. Men då är den här som man sticker ner i musköten. Alltså man sticker ner den i liksom röret.
Och då kan man inte skjuta sånt?
Nej, det kan man inte göra. Och det som händer då, det är när högländarna springer ner och ska möta det brittiska infanteriet, så hinner de inte stoppa på bajonetterna i rätt tid.
Utan skottarna över dem?
Ja, och de får panik. Ja. Och det slutar i 2000 döda nästan. Ja. Det blir fullkomlig panik och de bara springer.
Och kullodden så sitter bajonetten på.
Ja, och det är det som är grejen. Den här befälhavaren då, den brittiska befälhavaren som står under William av, vad heter han, Oranien. Ja. Han ser ju detta och han försöker då utveckla en ny typ av bajonett som man liksom fäster på utansidan då av musköten.
Klassiska bajonettfatt.
Ja, den som man nu känner till.
Mm.
Och denna testas och används... i Klåden med stor framgång. Och den övas ju.
Mm.
Och efter detta så börjar man också använda bajonetten. Så den har ju jättestor användning under amerikanska revolutionskrigen 1775 till 83. Va?
Mm.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jag vet att det fanns tidigare bajonetter. Det kan hända att det här är utvecklingen som är. Jag vet ju till exempel att en svensk armén och Karolinski hade också bajonett på till exempel Livgardet. Så bajonetten fanns ju. Och den blir ju då ett utbyte. Man byter ut de här pikinerarna mot den bajonetten. Så plötsligt har du ett infanteri som kan skjuta. Men som också kan stoppa kavalleri. Och som också kan attackera med det här. Så det är ju ett förnämligt vapen.
Den är ju nästan 2 meter lång. Alltså.
Tillsammans blir ja. Vapnet och bajonetten. Ja, och vissa bajonetter är 50-60 centimeter långa. Och det gör att man sen plockar bort sidovapnet. Karolinska menar hade fortfarande värjan kvar. Men det plockar man så småningom bort vid infanteriet. Och kommer fram till Napoleontiden, ja, då har man inte längre sidovapen. Då har man bara ett bajonett försedda musköten. Och då blir också eldgivningen har helt tagit över betydelsen på slagfältet. Men det betyder ju alltså att de här skottarna dels har stora förluster på vägen fram. Och sen möter de ett infanteri som i större utsträckning har lärt sig att hantera den här helt enkelt man mot man.
Mm.
Och det slutar ju då naturligtvis med ett veritabelt blodbad för skottarna. De mister mellan, det finns lite olika siffror. En del säger 1000, en del säger 1500, en del säger till och med 2000 i döden. Mm.
Jag har också läst upp mot, alltså runt 700 också. Ja. Så det finns
olika. Mm. Skottarna, en del förband faktiskt retirerar tillbaka till sin slaglinje med ordnat med fanorna faktiskt med sig. Och en del blir kvar till fångatas. Och sen släpper man lös de engelska dragonerna på den här armén nu som är illa tilltygad. När den här liksom första linjen av de bästa trupperna är borta. Och många av de här hövdingarna, klanhövdingarna, stupar ju på vägen fram. Det finns ju hiskeliga historier om personer som springer 50-60 meter med avskjutet lårben och stupar i djungeln. Med avskjutna hälsenor och så vidare. Så att det är ju ett enormt blodbad som släpps lös över de här skottarna sen så småningom. Och besöker man Culloden så finns det ju gravhögar utmärkta där de ligger liksom i klangravar, massgravar kvar. Det är ganska gripande faktiskt måste jag säga. Så att är man i Skottland så bör man besöka slagfältet vid Culloden.
Det är väldigt grisigt det som sker sen efteråt. Men jag vet inte, det är väl egentligen ingenting som skiljer det här slaget från många andra slag. Det är bara att, men det blir den här typen av historieskrivning också som man kan också prägla även Peter Engels på Tava till exempel. Och även i minst vån sånt vi pratade om när vi gjorde avsnitt om polska invasionen.
Mm.
När man väljer att berätta de här historierna från via anekdoter och via från underifrån så kommer ju gärna det fram också. Det blir på något vis elda på den här berättelsen om grisigheten.
Jo, men det är klart att man kommer inte ifrån att
nej, man kommer inte ifrån.
Det man kan säga här är att det här är en armé som man ju uppfattar som en upprorsarmé från engelsk sida. Sen ska man komma ihåg att man naturligtvis straffar och avrättar en hel del skottar efteråt, men man går inte så hårt fram som man kanske egentligen hade förväntat sig. Däremot är det ju så att det här är sista gången som skottarna gör det. Det tycker jag tillhör historien om skottarnas sista uppror. Den är ju att man sen börjar man ju på allvar att bryta ner det här klansamhället uppe i högländerna. Och det finns ju något som man faktiskt kallar för Highland Clearance. Alltså att man röjer upp i de här högländerna. Och det kan man ju ha en diskussion kring det där. På ett sätt kan man tänka sig att det ju faktiskt öppnar upp för många av dem som är på botten i det här klansamhället. Men det är klart att samtidigt också görs det här med många människors mänskliga offer. Den här Bonnie Prince Charles, han irrar ju runt länge och jagas av engelsmännen. Göms av olika personer. Kommer så småningom då att ta sig tillbaks. Och och försvinna ut i historien. Han är inte önskvärd, han kan inte vara kvar heller faktiskt i Frankrike. Därför att så småningom i de freder som engelsmän och Frankrike skriver i det krig som då har pågått, som jag nämnt, på kontinenten, så ingår att den här personen inte är önskvärd. Så att härmed är ju så att säga Skottlands sak, åtminstone i vad ska vi kalla det för historisk tid då, all. Sen finns det ju då en annan process, den tillhör ju mellan 19 och vår tid så att säga, där Skottland har fått en större mån av självstyr och så vidare.
Ja. Det finns fler saker att säga om liksom ska prata om efterspelet här då. Det är ju att, ja, å ena sidan så det finns ju ett behov i den engelska historieskrivningen att lyfta fram det som vi var inne på lite grann tidigare, att det här är det civiliserade England som slår ner det barbariska höglandet. Tydligen så etablerades den här bilden ganska tidigt också. Alltså omgående så använder man den här. Och det finns ju den här Pittock till exempel, för fram att man använder detta som delvis ett skäl att motivera sina engagemang i kolonierna. Att man använder, så att säga, kunde använda samma slags filter på de här, det man tyckte var barbariska urinvånare i Amerika till exempel. Att man även skulle liksom slå ner dem på samma blodiga vis som man slog ner skottarna.
Vi kan ju nämna att man försöker ju också på något sätt att sudda ut den skotska traditioner och kultur. Man förbjuder ju kilten under en period. Den blir ju sen laglig igen. Mm. Men det är vidden av den här processen. Och det är klart att
det finns ju någonting som heter den skotska reformationen också, som är ganska intressant ur ett idéhistoriskt perspektiv. Och där har man också valt att se på det här som ett slags barbariskt utspel och en liksom skottarnas primitiva kultur sista suck.
Slåss för klansamhället.
Ja, precis, så att man sen tycker att ja, men nu skärpte vi oss och civiliserade vår liksom nation. Ja. Och det är väl huvudsakligen någonting som kommer från lågländerna då, men den intellektuella klassen diskuterar det här på det viset. Ja. Ja. David Hume, som en känd filosof från det här området, han hade ju definitivt den inställningen att det här var liksom fraktfullt avfärdade klåden och jakobiterna. Mm.
Men jag tror att vi lämnar de här skottarna där vid lag. Gör vi det?
Ja, men det känns som
att vi är klara med det här.
Ja, det är ganska spännande. Vi kan ju se om vi återkommer till det här temat. För någon gång i framtiden så måste vi ju hantera Poltava.
Det måste vi göra.
Ja,
och en sak som vi har anledning att komma tillbaka till, det är ju att de här högländeregimenterna sen kommer ju att Sir with distinguish i olika sammanhang. Men det är en annan sak. Så att som vanligt, från ett hotellrum i Stockholm, och vi har en arkivdag framför oss imorgon. Tack ska vi ha.
Ja, tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.